Du lyssnar på Machiavelli, frihet i furstarnas tid, av Erik Pettersson, inläst av mig, Martin Halland. En stad i brand, Rom, 1527. Skriken och skotten fortsatte långt efter att mörkret hade lagt sig. Rom var ett helvetiskt inferno när den 6 maj 1527 gick mot sitt slut. Den armé som skulle skydda staden hade vänt sig mot den. Soldaternas vrede mot kristendomens hjärta hade byggts upp under månader av hunger, uteblivna löner och bristfälligt ledarskap. Formellt stod de under Karl den V:s befäl, kejsaren av tysk-romerska riket, som också var Roms beskyddare. Men deras förtvivlan hade drivit dem hit, styrda av omständigheter som ingen längre kunde kontrollera. Redan före gryningen hade en tät dimma lagt sig över trakten och gjort situationen ännu svårare för de som försökte försvara Rom. De få kanoner de hade kunde inte användas. I den dåliga sikten var risken stor att kulorna skulle missa sina mål och i värsta fall träffa personer på den egna sidan. Charles den III, hertig av Bourbon och befälhavare för den kejserliga armén, hade knappt kontroll över sina soldater. Efter månader av fälttåg var de, uppemot 20 000 man, utmärglade och uppgivna. Men den här morgonen stod hertigen framför dem och lovade att deras namn skulle gå till historien om de bara lyckades inta Rom. Och inte nog med det. När staden väl hade fallit skulle en ny väg öppnas mot Spanien och andra makter bortom havet. När morgonen långsamt ljusnade i den täta dimman inleddes anfallet. Stegar restes mot de gamla murarna och soldaterna försökte ta sig in för att skapa förvirring och överraska den lilla styrka som fanns kvar inne i staden. En av de första som stupade var hertigen av Bourbon själv, träffad av ett skott uppifrån murarna. Utan honom fanns ingen kvar som ens kunde försöka styra anfallet. Soldaterna tog sig in och började urskiljningslöst attackera, plundra och skövla. Trots århundraden av förfall var Rom fortfarande påvens hemvist, där kardinalerna och kyrkans folk flockades kring Kurian, där ambassadörernas palats låg tätt i kvarteren längs Tibern, där aristokraterna bodde bakom stenmurar och med prunkande trädgårdar. I den myllrande staden levde också tusentals människor utan större rikedomar, bland ruinerna efter ett stolt men sedan länge svunnet förflutet. Nu var allt förändrat. Enligt ett ögonvittne låg kropparna så tätt på gatorna att det var omöjligt att ta sig fram. Kyrkorna hade härjats och plundrats, altare hade välts och heliga föremål stulits eller slagits sönder. I den portugisiska ambassadörens palats, ett av stadens mest välbyggda, hade mängder av människor i desperation samlats för att söka skydd och trygga sina pengar, juveler och övriga värdesaker. Men soldaterna lyckades ta sig in. De församlade plundrades, dödades eller flydde för sina liv, och till sist stod även självaste ambassadören utan en enda ägodel i behåll. Samma vittne skrev kort efteråt att skriken från kvinnor och barn på gatorna var nog för att krossa en mans hjärta. Nunnor släpades ut från sina konvent, präster slaktades vid sina altare och kardinaler blev berövade på sina smycken och fina kläder. Den rasande plundringen av Rom pågick under drygt en vecka, påeldad av den religiösa spänningen mellan protestanter och katoliker, men också av en politisk vilja att krossa den samlande symbolen för Europa och kristenheten. Påven själv, Clemens den VII eller Giulio de Medici, som han hade hetat innan han klev upp på den heliga stolen, hade i sista stund tvingats fly från Peterskyrkan. Hade det inte varit för hans schweizergarde som barrikaderat sig vid en liten kyrkogård och tappert hållit stånd trots svåra förluster, hade också han strukit med. Nu hann han sätta sig i säkerhet bakom Castel Sant'Angelos mur.